Ja, vi skulle fortsätta idag med flickskolan i
Ja,
Linköping.
det var så att när jag hade gått 3 år i skolan, 2 år i småskolan och 1 år i folkskolan på Svartsjölandet. Fröken Gärdes folkskollärarinnan hade 3:an, 4:an, 5:an och 6:an. Men det sa man inte på den tiden, man sa 1:an, 2:an, 3:an och 4:an i folkskolan. Så det var kolossal skillnad på att gå i småskolan än att gå i folkskolan. Alltså när jag hade gått första året i folkskolan så bestämdes det att jag skulle vara inackorderad hos min farmor som bodde tillsammans med min faster i Enköping. Och jag minns väldigt väl de där resorna från Svartsjölandet. Först åkte man med båt, eller reste med båt heter det väl, från Svartsjölandet till Munkbron. Och sedan fick jag gå då ensam från Munkbron ända till Centralen i Stockholm. Och så sätter jag mig på tåget där och åker iväg. Och så i Enköping mötte fasten mig. Och det var en väldigt lång väg ifrån stationen in till stan. Den låg, stationen låg ungefär 1 kilometer ifrån centrumet av Enköping. Nu är det där området bebyggt så det ser helt annorlunda ut. Och har bytt namn, då kallades det Esplanaden och det var en väldig väg att gå med planterade träd. Farmor bodde på Ringgatan, Västra Ringgatan 17, bodde vi snett mitt mot Missionskyrkan. Hon hade flyttat dit ifrån en stor och pampig våning på med posthuset på Kyrkogatan när pappa lånade, som det heter, pengar av henne som hon aldrig fick igen. Vi bodde en trappa upp och när man kom upp för trappan så var det en farstu med trägolv. Alldeles till vänster vid trappan var en dörr in till salen, det heter. Och till höger låg köket och till vänster om salen låg sängkammaren. Sen var det en dörr från den där farstun ut till köket också. I köket fanns det vattenledning. Annars fanns det inga bekvämlighetsinrättningar utan det var dass ute på gården. Och gården var väldigt idyllisk med äppelträd och körsbärsträd och sådant. Den ägdes av en snickare som heter Malmström. Och han, när han hade lite knalt så for han iväg till Amerika så att han skulle få lite mer pengar. Och så kom han tillbaka och de fick en liten dotter medan vi bodde där. Och så småningom så inrättade fru Malmström ett café där under så det blev konditoriservering. Men det var efter sen jag lämnade flickskolan. Farmor hade kvar i salen sitt piano som hon hade fått när hon gifte sig. Och hon var mycket musikalisk och dessutom hade hon absolut gehör. Och hon spelade klassisk musik, Schubert och Schumann, Beethoven och sånt där. Så jag är uppfödd med det. Sen hade de i salen en särskild liten hörn som var liksom lite för mer än själva salen. Det var någon rester av en förmaksmöbel och där låg bland annat en antologi med 1800-tals dikter. Attebom och Malmström, Tegnér och Geijer och alla dem. Och farmor var mycket för att deklamera och det gjorde min faster också. Så det var deklamation jämt. Så jag är uppfödd med Bernhard Elis Malmströms seg med ett doftande vind som dansar i fröjd över fälten. Överhuvudtaget att läsa gjorde man mycket. Farmor och faster var intresserade för Nordenskiöld. Vi läste hans eskapader i syd. Var det han som var i Sydpolen eller var det där vid Vega? Ja, i alla fall de där de där upptäcktsresorna fascinerades fast utav. Och hon älskade Sven Hedin. Hon var en sån där typisk fröken som man tycker sån, som hon som man inte tror skulle kunna existera. Hon var så där kolossalt snäll och blyg och försynt och en väldigt god människa. Hon älskade sin mor, farmor. Farmor var ganska despotisk, har jag förstått efteråt. Farmor var lite teatralisk också. Hon hade en förmåga till sådana oerhörd inlevelse som kunde gråta den ena minuten och talade med vibrerande röst om någonting. Och sedan så några minuter efteråt så kunde hon skratta och vara väldigt glad. När jag bodde där, ska jag tala om flickskolan, ska jag tala om sjukhemmen, Ernst Westerlunds?
Ja, vi får försöka hinna med båda delarna.
Jaha.
Fråga också om din faster, hade hon något arbete?
Ja, det hade hon inte från början när vi kom dit. Men genom bekantas bekanta så fick hon en kontorsplats på Enköpings bröd och spisbrödsfabrik. Spisbrödsfabrik heter det. Och där satt hon mitt emot en kassörska vid en stor pulpet och skrev. Hon hade väldigt vacker piktur så att det uppskattades. Och hon var ju för en liten penning hade hon det där. Så då fick vi lite kontanter på det sättet. Under oss bodde Malmström, så som bodde en polis till vänster. Det var två lägenheter på nedre botten. Och den där polisen, han tyckte väldigt mycket om sprit. Så ibland när man kom in i huset så till vänster var en skänk och där kunde det stå en massa snapsglas. Och han såg lite röd ut i ansiktet och var lite sådär, såg lite, sådär lite glad ut ibland. Och farmor berättade att när polisen fick gå väldigt mycket ut och vanka och sådär, så klart att de blev frusna och då var det lätt att ta sånt. Sen vad jag också minns från det där huset, det var kaffekalasen. För det var någonting, jag nog fullständigt fantastiskt när det var namnsdags eller födelsedagskalas. Alltså kafferep. Då låg kakorna som i pyramider upp. Och tårtorna var, och man gick där och tog 7 sorters kakor, var det minsta de hade. Och det var bara så att det skulle vara så. För att återgå till flickskolan, jag ska försöka koncentrera mig på det nu. Flickskolan låg i kyrkbacken. Man tänker sig att man står rakt i kyrkbacken och har kyrkan mitt framför sig. Så låg flickskolan i det högra hörnet. Jag kommer inte ihåg om det heter Sandgatan, jag tror det heter Sandgatan och hörnet till Sandgatan och Kyrkogatan mitt emot tingshuset. Det fanns inte någon aula i flickskolan, utan vi samlades för morgonbön i det största klassrummet och det var det extra bänkar insatta där. Man började på morgonen med morgonbön och då sjöngs en psalm och så var det en andakt och berättas och så efteråt så avslutade man med psalm. Och sen gick man ner på de där breda trapporna. Ner på nedre botten var de små klasserna, alltså de yngsta. Och så var det en stor, väldig skolsal och i ena hörn, längst in i hörnet, där var de olika dassen. Lärarinnorna minns jag, somliga av dem minns jag väldigt tydligt. Vår första klassföreståndarinna, fru Jelin, hade gift sig med en affärsman eller bankman eller vad han var. Men i alla fall, det var då 1919 och det var någon krasch då, så att han hade förlorat pengar. Och hon var också fattig, hon var född från Garrels. Hon hade arbetat i Lappland på arbetsstugorna där. Och första året när jag gick i skolan så fick hon sitt första barn, tror jag, fick då, Elisabeth. Eller om det var det andra, för att Jan-Erik Gelin blev sedan en mycket skicklig läkare, docent i Göteborg. Hon pratade ofta om sina barn, Elisabeth och Jan Gelin. Hon var rätt splittrad. Så tyska blev just inte mitt älskling. Sen vi började med tyska och läste tyska i 8 år. Men i 4:e klass började vi med franska. Och då hade vi en alldeles ypperlig lärarinna. Denna lärarinna hade en väldigt egendomlig... egendomlig i alla fall. En historia som jag tycker är rätt intressant. Hennes far var kusk vid en stort gods. Och hon var begåvad. Och när hon hade gått ut flickskolan i Södertälje så blev hon antagen som guvernant vid olika fina hem i Sörmland. Och så småningom gick hon ut högre lärarinne seminariet i Stockholm. Och så fick hon här platser. Och hon sparade allt hon kunde för att göra resor. Och hon hade en förmåga att illustrera sina franska lektioner med reseskildringar. Hon talade om till exempel, min särskilt, hon talade om hur de blandar in madame jämt när de talar. Så verkade det så artigt. Hon kom på värdinnan i det hotell hon bodde, stod och pratade med någon gäst. Och hur hon sa var tredje, var fjärde ord, madame, madame, madame. Och sånt glömmer man inte, därför att då blir det så oskådligt. Hon gjorde bland annat så att vi fick ha anteckningsböcker och skriva upp i det alla ord som vi inte kunde i texten. Och sen så fick vi inte ha dem privat, utan hon samlade upp dem och rättade. Så man fick en väg, hon knuggade verkligen i oss franska. Och det var så roligt, därför när jag tänker på att konjunktiv på franska heter ju subjunktiv. Och jag kan fortfarande inte säga subjunktiv utan att känna att livsandarna hoppar i mig. Jag tycker det är så roligt med franska. Vi blev, sen var i 6:e klassen, 6:e, 7:e, 8:e läste vi engelska. Och då, franska var obligatoriskt från 4:e klass. Men i 6:e så fick man välja bort franska om man ville. Och då var det ju flera som gjorde det. Så vi fick nästan som privatundervisning. Vi var bara 6 stycken i en klass på 16. Och det gjorde att vi hann ju ganska långt. Vi läste ju då det och Estonier och Romain Rolland i 6:e klassen. I tyska läste vi Goethes Gedichte, vi läste Die Jungfrau von Orléans, Schiller.
Ni tränade konversation också?
Ja, visst. Ja då. Det var ju väldigt nytt, men det var... Men sen ska jag tala om kristendomslektionerna, för då hade vi jag tror att det var i 4:e klass som fröken Björklund kom, Karin Björklund. Hon var något så märkvärdigt, så hon var akademiker. Hon var till och med både fil och teolkand. Och den här fröken Björklund, hon hade oss i kristendom. Och då var det faktiskt så att när hon gick igenom Kant och Nietzsche och så där, då fick vi komma med våra små hemlagade åsikter och diskuterade och sådär. Och det var väldigt roligt. Och jag känner mig så oerhört upprörd när jag hör folk tala med förakt om flickskolan och förakt om den här disciplineringen och sådär. Vi fick visserligen ställa oss upp alltid, men inte från och med 6:e klass. Så behövde vi inte, vi fick sitta när vi svarade. Sen var det ju ja, det var det. Sen hade vi fröken von Sydow i historia och i svenska. Och henne har jag träffat senare också. Hon dog här på Karl Johans gården. Hon var alldeles förvirrad sista tiden led. Men när det var festligheter, till exempel Gustav Adolfs dagen, 300-årsminnet utav den, nej, det kunde det inte vara. Det var ju 32. Nej, men det var i alla fall på Gustav Adolfs dagen. Då gick jag i sjunde klass och då sa hon så här, och det tyckte jag var hemskt roligt, att det finns ingen i åttan som kan deklamera så som någon här i klassen. Och vilken tycker ni ska Britta upp allihopa? Så jag fick slå i mig den där Snorskis Lytzen, tror jag han heter. Och hela klassen satt där och höll tummarna för mig. Efteråt sa de att de kände sig oerhört stolta över att en utav deras klass, utav min klass alltså, hade en som kunde gå ovanpå den som gick i åttan. Och jag minns ännu när jag stakade mig framåt min småländska rytteri, framåt mina finska bröder. Och jag kom inte ihåg resten och så skyndade jag mig. Så sa jag om det igen och då kom jag på det. Men jag klarade av alltihopa. Och efteråt så sa fröken på sidan mot mig att det var ju så dumt, Britta lilla, att jag sa åt dig att lära dig det utantill. Du hade ju så gott kunnat läsa innantill. Men jag tänkte mig inte för. Och då var det bara att läsa innantill. Sen i teckningssalen hade vi ingen. Utan då fick vi gå tvärs över kyrkbacken. Till vänster, där var realskolan som hade aula och där skedde också avslutningen. Det var ingen examen utan vi hade avslutningen där i aulan. Och då hade vi en teknisk lärarinna som hette Tyra Olava Wallin och som vi aldrig kallade annat än för Olava. Det var ingen egentligen som visste vad hon hette ibland, för Olava var det vedertagna namnet. Och hon var också en som man minns med glädje, för vi fick ta med oss växter. Jag kommer ihåg att vi fick ta med oss en tulpan var en eller en annan blom. Och så fick vi rita av den, så fick ta hem den igen och vi satte den i skafferiet så att den skulle bli, så den skulle hålla sig tills nästa gång. Och man målade och ritade där. Och det var inte, jag jämför till exempel med min mans teckningslärare, eller som han berättar från Högre allmänna läroverket där i Uppsala, att det var mest att rita av krukor och det var så tråkigt den där stilen. Hon gjorde det intressant och hon vi fick lära oss färgskiftningar, vi fick lära oss färger på ett väldigt ingående sätt, så man vet vad gendarmblått är, man vet vad marinblått och vinrött, och att det är vinrött som när man blandar ut med vatten blir rosa. Det kan man inte göra med cinnoberrött, blir det inte skärt, utan det är det. Och att grönt blandas av gult och blått, sånt där är ju väldigt roligt att veta efteråt. Sen mitt emot realskolan låg gymnastikhuset. Och det var det enda som jag tyckte var verkligen tråkigt. För vi hade en ung gymnastiklärarinna som var väldigt entusiastisk för gymnastik. Och jag var livrädd för balansgång. Jag kände mig alltid så virrig. Även om jag stiger upp, stod upp på en balansbom som var bara några decimeter upp, så kände jag mig oerhört vinglig. Så jag vet hur svårt jag tyckte det var. Sen hade jag astma som ingen visste att det var det, och de trodde att jag hade luftrörskatarr för jag hostade och sådär. Så det var lite tråkigt, måste jag säga. Sen när jag gick i sjunde klass, tror jag det var, då inrättades det ett skolkök i flickskolan. Det hade inte varit förut. Och det var en för detta bostad som föreståndarinnan bodde i. Och där kom också en sån där ung, oförstående ung lärarinna. Och jag gjorde ju bara tokiga saker. Hon berättade för mig, hon talade om då så många mått där det och det slaget och så mycket ägg och så mycket det. Och, så. Och jag såg orden, jag såg dem komma i luften fram till mig. Och jag hörde orden och jag fattade inte vad hon sa. Och därför att jag var nervös och sådär så, och hade hon lagt upp en gång i samband med ett kafferep som vi skulle ha för lärarinnorna. Det var första gången vi hade det. Så hade hon ställt en sockerkaka på en kanten av ett bord. Och jag kom åt den så den for ner i golvet. Och då tog hon upp den och så gjorde hon en garnering med grädde och något annat på så det inte syntes. Och sen skulle jag göra drömmar. För en kaksor som heter drömmar. Och de brände jag naturligtvis upp. Så sedan när vi hade den där kafferepen för lärarinnorna. Då så skulle var och en få ett litet kort med någon vers på. Och den som skrev versen till mig. Jag kommer inte ihåg vem det var av mina kamrater. Men det stod i alla fall så här. Att bränna kakor är en sak som Britta gör vid varje bak och tårtor ner i golvet slår. Det går med samma kläm också. Och det där, de skrattade och fnissade åt mig och du har fått en sån väldigt rolig vers. Och så såg de så där lite skadeglada ut mig så jag förstod att det var. Jag minns att jag var så rädd för skolköket så jag kröp in i en garderob i avklädningsrummet där vi klädde på oss de där vita förklarna och allting. Så jag föll ner på knä till Gud och bad Gud hjälpa mig. I alla fall så slutade den där fröken Ekstedt. Hon var dotter till en järnhandlare där. Och efteråt fick jag veta av fröken Lundell som vi hade i franska att det var kutym i den Ekstedtska familjen att göra sig lustig och göra lite narr av andra människor. Hon kunde till exempel när hon gick igenom en sak så kunde hon avbryta sig plötsligt och säga så här, titta hur Britta ser ut, titta hur hon ser ut, har ni sett? Mm. Därför att jag så orolig. Men jag menar det här var adiafora för att själva stämningen i skolan var underbar helt enkelt. Om man tänker sig sånt som Lucia-dagen. Då samlades vi i vår klass alltså med långa nattlinnen och kappor på det stora torget. Och så hade vi med oss korgar och så där. Och så hade vi ju med kakor och kaffe och sånt. Och så hade vi förberett jungfrun där hos Frielin. Så vi klev upp där. Och där låg hennes man och hon var sin säng då i sängkammaren och så stod vi runt om och stirrade på dem medan de drack kaffet och så och så sjöng vi julsånger där. Och sen kom jag ihåg en lärarinna, en fröken Jansson, Anna Jansson. Hon kände min morbror uppe i Kiruna lite grann. Hon var kolossalt sträng. Vi hade en i geografi och biologi och hon hade små. Hon var, såg ut som en indian och hon var hemskt gammal, som var säkert över 50 år. Och rak i ryggen. Och vi hade henne i välskrivning också, minns jag. Välskrivning, då fick vi göra så att vi fick sätta upp armbågen på bordet och så vinka med handen så vi skulle vara alldeles avslappnade så här. Och sedan så fick vi lära oss att skriva utan att släppa pennan hela raden ut. Olika tecken. I börjar vi väl med så här. Och L och I och så småningom. Så man skulle aldrig, det fick vi lära oss, aldrig någonsin skriva en bokstav och så ta upp pennan och skriva nästa. Utan det skulle vara flytande hela tiden och inte skarvat på något sätt. Eller fröken Jansson hade gått lägre lärarinne seminariet i Stockholm. Alltså det här var inte folkskolseminariet utan det var. Och sen efteråt förstår jag att hon hade någon sorts komplex för det där. Hon var oerhört fattig. Jag minns när vi kom upp till henne på Lucia. Hon bodde i ett vindsrum och ett kök. Och jag tror hon hade klätt på sig när vi kom. Så att vi inte såg henne i nattlinne. Det var ju de andra lärarna som skulle ligga där i sitt nattlinne när vi kom. Och sjöng för dem. Jag träffade fröken Jansson helt apropå en gång när jag gick på seminariet i Stockholm. Och då sa hon så här. Hon kom så väl ihåg mig, sa hon så här. Men när vi diskuterade eller när vi sa någonting så räckte du alltid lite upp hand och sa ja men fröken, och så kom du med någon invändning och kom du med en annan åsikt eller sådär. Så det blev alltid diskussioner när du var med. Och min pappa kom en gång till skolan, jag tror han gjorde det när jag gick ut åttan. Nej, det var tidigare, jag var fyra tror jag. Då hade vi en föreståndarinna före fröken Björklund som heter Sjösten, S-I-U-S-T-E-E-N. Och hon sa, Britta är den exemplariska eleven, för hon svarar inte bara på frågor utan hon ställer frågor också. Och det så ska man göra. Sen hade vi en väldigt lustig sånglärarinna. Hon var en så kallad obildad människa. Hon hade väldigt bra röst och så hade hon hette Arvida Karlsson. Och Arvida Karlsson försörjde sig med pianolektioner. Och hon hade sjungit en gång i kyrkan och fröken Sjösten blev så förtjust i hennes sång. Så hon anställde henne som sånglärarinna åt oss. Hon hade ju inte den utbildningen. Men hon avancerade så att hon gjorde resor till Italien och blev mycket uppmärksammad av italienarna, för hon hade ju rött hår. Och sedan så fick hon anställning på operan och då tog hon sin ett annat namn som också började med C som Karlsson Kalstenius eller någonting sånt där. Annars så gick hon ju i Enköping under benämningen Arvida. Hon, vi tyckte ju att hon var väldigt lustig när hon skulle lära oss. Sjöng hon en sång med den där djupa altstämman och fryster på hav, och vi tyckte det såg så lustigt ut när hon gjorde. Sen hade vi en lärarinna som hette Emmy Plank. Jag hade inte henne, men hon undervisade tyska. Hon var mycket duktig som lärarinna. Hon hade en alldeles förtjusande röst. Jag minns en på första advent, eller då lördagen före första advent, hur hon sjöng och spelade orgel. O du helga advent. Men alltså, underbar röst. På avslutningen på våren så var det ju en hade flickskolan sin kör där i aulan, och då var det betygsutdelning och sådär. Vad jag minns utav den där tiden i Enköping var också när farmor och faster och jag gick och hälsade på ett par systrar, Hilma och Alma Strömberg, som hade ett sjukhem. Så doktor Westerlund kom dit och det var ju alltid tal om vad sa han, vad han gjorde och han, och det var ju doktorn. Då var det några norskor där också, och jag fick ju som vanligt, som jag följde med farmor fast nu, Britta ska du deklamera. Jag ställde mig upp då och läsa någon dikt. Och då var det en norska som hade sagt till faster så här att hon är helt förtryllande. Jag var väl 10-11 år då. Men detta gjorde att när fru Elin väntade barn och vi hade en ung vikarie, fröken Forsberg, så fick jag veta att jag var alldeles för lillgammal. Och så varje dag när vi hade henne så frågade jag, nå Britta, har du varit ute med kamrater någonting på eftermiddagen? Nej, det hade du inte. Har du bara varit med farmor och faster? Du ska leka ute med kamrater. Och detta inför hela klassen. Och jag tyckte det var väldigt obehagligt. Och jag blev ju jag blev ju så hostig när jag rörde mig mycket. Så det var vad jag minns med inte så särskilt stor glädje. Sen hade vi en gång, Frylin hade fått se examen i Ruskaby skola. Känner du till den?
Den
är väldigt rolig. I alla fall, hon hade sett den och så bestämde hon att den skulle hennes klass spela på Folkets hus. Och då så... hon inte bara tog den där pjäsen och satte dit lite extra så att alla möjliga skulle få vara med. Och några flickor blev utklädda till pojkar där. Och en flicka... Birgit Stenvall, vars far var järnhandlare, hon var fröken där med uppsatt hår och knut i nacken. Och så kom en väldigt stor och kraftig flicka som var kvarsittare och kom i vår klass. Hon var den där länsman som efteråt skulle tacka lärarinnan. Så att jag vet mycket väl att alla är inte lika skapta. Somliga, såsom lärarinnan och jag, är de mera lättfärdiga. Andra, så spände han ögonen i den där pojken Adrian, är de mera svårfattliga. Det var hiskligt rolig. Och senare i livet så har jag instruerat skolbarn med den där. Och den slår ju alltid an på publiken. Ja, sen när mamma dog så måste ju faster komma hem till pappa. För farmor och pappa